Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Välkomna till Kulturkommissionen. Det är en kulturpodcast med mig, Greta Thurfjell, min kollega Kristoffer Ahlström och special guest Nicolas Ringskog för Adanoli.
Hej!
Du är musikkritiker på DN och särskilt inbjuden dels för att du är min vän, men också för att du har recenserat Lana Del Reys nya album Norman Fucking Rockwell, som vi ska prata om idag. Kristoffer, vad vill du prata om idag?
Ja, som jag är absolut minst bevandrad i den här artisten av oss tre, så tänkte jag prata om om det går att, precis som man diskuterar om det går att separera en artist och ett verk, så vi har pratat om man kan separera artisten från fansen, eller om fansen kan stå i vägen för att hitta till eller uppskatta en artist, i det här fallet då Lana Del Rey.
Mm. Du då, Niklas?
Jo, jag ska prata lite om att Lana Del Rey är en artist som blir olika beroende på hur man, vem man är som ser på henne eller lyssnar på henne. Om man är en cyniker eller om man är en romantiker. Hon är som ett prisma som ljuset faller in i från olika håll.
Intressant. Jag ska prata om Lana Del Reys manstillvändhet och hur den har utvecklats under hennes verksamma år.
Mys!
Elizabeth Grant föddes i New York 1985 och har under namnet Lana Del Rey släppt 5 album sedan 2012 års genombrott Born to Die. Den nya skivan Norman Fucking Rockwell fick en 4 i betyg av DNs kritiker Nicolas Ringskog för Adanoli.
Nicolas, vem är Norman fucking Rockwell?
Norman Rockwell är en konstnär, eller illustratör skulle vi säga, som levde på 1900-talet. Och under 50 års tid så gjorde han omslag, eller målade omslag på veckotidningen, tror jag, Saturday Evening Post eller sånt där. Mm. Och som han nådde ut jättemånga i USA. Och hans bilder blev, alltså alla blev inte ikoniska, men många blev det. Framförallt så skildrade han liksom USA, liksom amerikanskt liv, de är väldigt så berättande och liksom mustiga, de här målningarna. I alla fall, det är kul att Lana Del Rey valde honom som referens. För att,
ja, varför gjorde hon det?
Ja, det kan man spekulera i. Jag tror att, alltså, att han hade lite dåligt rykte, framförallt när han levde. Kanske lite efteråt också, eller fortfarande så är det ingen som kanske ser honom som en av de viktigaste konstnärerna från 1900-talet. Han är väldigt populär, eller framförallt då, men han är ändå ökat i aktning. Han är jättebeundrad för att man har liksom insett hur extremt skicklig han var och hur mycket arbete han la på att stagea de här olika målningarna. Och nu säljs de för galet höga belopp, de hans målningar, hans verk. Och det är liksom en del av helt enkelt av amerikansk 1900-tals kultur som man inte kan liksom bortse ifrån. Och jag tänker att hon ser honom som en sorts själsfrände, att hon också är en del av
missförstånd,
ja,
inte alltså,
ja, precis, att den här sjuka kombinationen av att vara älskad och liksom att ha jättemycket pengar men samtidigt var väldigt frowned upon av ja, men vissa kritiker.
Ja, visst.
och så, alltså, det brukar bli så i alla konstformer att det som är mest populärt inte alltid blir det mest dyrkade Nobelprismaterialet. Men hon kanske kommer bli det sen. Och just det här, hon har alltid den här vemodiga tillbakablickandet på allting i livet och i kulturen och även sig själv, tänker jag. Så att jag tror hon gillar tanken på att någon gång i framtiden så kommer någon tänka på Lana Del Rey, vad synd att hon inte fick uppskattning när hon levde, men hon är ändå en
men det är ju inte så, alltså jag tänker, nu är vi för sig har lite olika relation till Lana Del Rey här inne och vi har lite olika roller, men jag tänker Lana Del Rey, i början var hon ju verkligen, verkligen hatad och jättemycket hatad för att hon var en fjant liksom, och en posör och en
precis.
Men Kristoffer, vad tycker du Vad har du för relation till Andrew Ray? Tycker du att hon är...
Jag tänkte om vi inte riktigt släpper
ett missförstått geni.
Norman Rockwell-spåret, så tänker jag att de bilderna är ofta så här... pur amerikanska, det är apple pie, det är mycket pojkscouter, det är liksom Thanksgiving, det är familj, väldigt rent och obesudlat. Står inte det liksom i kontrast till hennes kulturvärld eller uttryck som är mycket liksom tvärtom? Det är mycket skit och smuts och liksom mörka förbjudna känslor.
Fast, ja, fast är de så förbjudna? Alltså hon leker ju så mycket med klischéer och liksom med väl beprövade bilder och så. Alltså, hon leker ju med massa amerikanska, jag ska inte säga klassiker, eller jag ska inte säga klischéer för det är så nedvärderande, men klassiker kan man säga. Alltså, liksom, någon går in på en bar och bara he opens up a beer, sån låt, textrar från nya skivan. Alltså, det är massa sådana där starka amerikanska ögonblick som hon laborerar med, och även det sorgsna. Använder hon, alltså det, jag tycker inte att hon går utanför det traditionella, utan hon använder liksom olika troper kan man kalla det och sätter ihop det, precis som Norman Rockwell gjorde. Men det är klart att tiden har förändrats, alltså det, hade hon varit verksam på 40-talet som han var, så hade hon inte haft den friheten hon har nu att liksom ta ut svängarna med sårighet och så. Men jag tycker ändå att det är samma, ska man säga, distanserade men ändå kärleksfulla blick på USA och på amerikansk kultur.
Framförallt så har hon ju liksom, alltså hon, det är ju både, man får ju verkligen säga att det är både och. Hon är ju både väldigt mycket en som liksom leker mycket med liksom amerikanska grejer så, samtidigt som hon är, ska liksom porträttera så det mörka eller så. Ja. Alltså det, menar, det, hon använder ju det ena för att liksom, vad ska man säga, kanske särskilt tidigare då, och särskilt kanske på första skivan handlar ju väldigt mycket om, och alltså den är ju mer liksom, har kanske så en tydligare amerikansk estetik på ett sätt som hon, alltså, kanske inte har.
När vi pratar om den första skivan så menar vi allihop Born to Die.
Ja, andra skivan.
Precis, det kommer en skiva före den.
Det är ingen som låtsas om den första skivan.
Nej,
inte
ens hon.
På
nej, hon precis, hon mörkar den. Jag har själv inte hört den.
Den finns ju inte att lyssna på.
Nej,
eller
liksom, så det är liksom,
precis. Inte på något lagligt sätt.
Så, exakt så. Can't blame me. Men så egentligen det här är hennes sjätte skiva då. Men jag tänker en annan sak, eller förlåt, jag ska inte
nej. Det.
Att hon kallar för skivan för Norman fucking Rockwell, det behöver inte bara handla om att hon identifierar sig med Norman Rockwell, det kan också vara att hon ser på sin skiva, det nya verket, som en sorts här får ni en riktig jävla Rockwell. en riktig praktverk, en riktigt fin amerikansk panorama.
The next best American record.
Ja, exakt. Att det är liksom lite självironiskt så. Och för det är ju så att det är sin karaktär, om man tänker på soundet, så är det ju ganska klassiskt, och alla hennes skivor låter ju inte jättemoderna, men här låter den minst moderna.
verkligen. Jag tänker alltid varje gång Lana Del Rey släpper en ny skiva, så tänker jag, jag hoppas verkligen att den är lika bra som den första, den andra, Born to Die, som är så fruktansvärt bra, men som ju också är liksom den hit och den poppigaste och den som också gick allra bäst liksom, så spelades allra mest på radio. Och sen släppte hon två skivor som absolut inte gick att spela på radio. Och sen så blev det bättre igen på Lust for Life, som jag tyckte var jättebra. Jag tyckte alltså två och tre är också jättebra, men Lust for Life tyckte jag var en jättebra skiva, men fan, jag tror att jag tycker att den här är bättre.
Alltså, jag tycker att det är lite kul med den, för att varenda nya skiva blir man lite så här, aha, det låter så här nu. Okej, okay, man måste vänja sig lite vid det nya Lana. För jag minns när Ultraviolence kom,
för att man alltid hoppas på första Lana.
Ja, alltså jag blev besviken för den, och det har jag faktiskt inte skämts för, men ångrat lite efter att jag minns att jag gav den en trea när jag recenserade den.
Ut i studion.
Men jag tycker den är fantastisk nu, eller är du upptäckt den på nytt några år senare efter den kom, men när den kom så minns jag att jag var liksom lite ledsen för att men här finns ingen videogames och sådär. Jag tyckte de bästa låtarna på första skivan var som, eller på Born to Die, var så magiska, och när jag inte fick något i den stilen så blev jag liksom väldigt förvirrad och tyckte att det, vad hände med alla poppiga melodier, men sen så det är hennes förtjänst att hon utvecklas och hon hittar nya typer av melodier, en ny typ av sound, en ny styrka, och jag tycker alltid att det är fantastiskt. Och jag tror också att den här nya skivan Norman Fucking Rockwell, den skiljer sig verkligen från Lost for Life, den förra skivan som var så poppy, och vissa kanske kommer tycka att den är inte poppy nog, att det är tråkigt att det här finns inga sådana brakhits som Love eller Lust for Life, men
Kristoffer tycker ju till exempel att skivan låter som en enda lång låt.
Ja, du frågade mig om
du tyckte
skivan var för lång, och jag tänkte vilken skiv med den där låten som är 70 minuter lång.
Men det är ju för att du inte är en konnässör.
Nej, nej, absolut inte konnässör. Jag tycker mer hon är intressant att tänka på som fenomen eller ett, ja, nu blir det lite lustigt att kalla det samtidsuttryck eftersom hon är så pass gubbig i sina referenser, men ändå liksom vad hon på något sätt representerar eller kan säga om samtiden. Och apropå det, Nicolas, så läste jag på din Facebook, tror jag, att du brukar tänka på Lana Del Rey som en slags lackmuspapper för vilken just livsåskådning man har som person. Tänkte, kan du berätta lite om det?
Ja, nej, men jag tycker bara det är intressant att som du sa, Greta, nu för tiden så älskar jag Lana Del Rey, men i början så blev hon ganska bespottad.
Verkligen.
Av autenticitetsvurmare och sådär. Men för hon är väldigt mycket en skapad artistpersona, ungefär som David Bowie eller Bob Dylan var i sina karriärer. Men
det var bara tjejer och bögar som gillade henne, och alla gubbkritiker skulle ändå liksom tvunget uttala sig och säga såhär, hon suger, hon är dålig.
Men det är ganska intressant i Pitchfork.
Som du, så gubbkritiker som du som gav henne en trea.
men faktiskt en kvinnlig kritiker i Pitchfork som dissade Born to Die. Hur som helst. Nej, men jag tycker det är intressant att man kan se på det på olika sätt. Alltså att man kan se på henne och hennes musik, alltså att antingen sväljer man det och älskar det, eller så står man liksom en bit ifrån den och tycker bara den är lite pinsam för att det är så uppenbara referenser hela tiden. Den här filmen Tropico som hon gjorde, den har liksom referenser till Elvis, Marilyn Monroe, John Wayne. Alltså det är så himla
det är väldigt mycket liksom LDR lore så. Hon har väldigt 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 tydliga väldigt tydlig värld.
Ja, precis. Det är liksom inte de mest så här, smakfulla liksom supernördiga referenserna. De är ganska in your face. Och även liksom låtarnas texter är liksom, de är råtydliga. Sad Girl, alltså heter en låt. Men det är liksom, man kan förstå om man vissa kan bli provocerade av det. Men det är intressant, det jag tänkte då med det här med lackmustestet är att om man är en romantiker så störs man inte av övertydligheten i det. Man bara omfamnar de stora känslorna. Man ser inte de som kalkylerade. Och det är väl det handlar om. Är det kalkylerat eller inte? Och jag tycker inte att de känns kalkylerade. Men jag kan förstå att om någon som inte är Lana Del Rey frälst tycker det är jättekalkulerat och töntigt. Obs, jag måste säga, jag är inte hennes största fan. Jag tycker hon är enormt bra, men jag är ingen sån här, jag har inget Lana Del Rey allt där hemma som
jag.
Fristrag.
För jag kan känna att det som är provocerande för mig är att hennes provokation känns så enkel. Det säger, ja, hon är en vacker liksom finna sjungligt eterie, så slänger hon ett fuck här och där och då ska liksom det kännas spännande. Men kontrasten, jag lyssnade på P1 med ett inslag om nya skivan där liksom Gunnar Blin harklar sig varje gång jag sa fucking för att det var så otroligt starkt och liksom vågat. Jag vet inte, jag kan tycka att det känns så enkelt.
Det är töntigt med svordomar. Det är töntigt att säga fucking.
Men det är töntigt med svordomar och det är töntigt med stora känslor. Och liksom, jag tycker att det är en bra tes, Nicolas, men jag tror också att man kan vara båda två. Eller så här, jag kan se att det är så töntigt av mig att precis när det har kommit en ny Lana Del Rey skiva lägga upp en selfie på min Insta-story och citera Lana Del Rey. But I will. Alltså, jag kommer inte göra det för det. För att ibland är man på det jävla humöret.
Nej, det är absolut inte töntigt. Men med svordomar.
Jo, men det är töntigt och man kan ju vilja göra det ändå. Lite som att det är inte Lana Del Rey är inte det coolaste man kan lyssna
Nej,
på
verkligen.
Därför att det är så extremt mycket så förknippat också med att vara en sån ledsen Tumblr-tonåring. Men jag tycker det är just fine. Ibland känner man sig som en ledsen Tumblr-tonåring.
Nej, men jag tänker just det här med att hon gillar svordomar så mycket.
Det är coolt.
Jag tycker det är lite rart. Jag tycker det är, eller jag hade en teori som jag skrev i min recension om den här skivan, att
hon som man kan läsa på dn.se.
Som man kan läsa på dn.se, att det är att hon är liksom lite fast i 90-talet. Mm. Alltså inte att hon är fast i liksom 60-talet eller 70-talet eller 50-talet, utan hon är fast i liksom 90-talet. Då liksom det var coolt att säga liksom fucking så här, nu har Quentin Tarantino och var supercool och
trip-hop
och
never go satisfied.
Well, it did. Men inte if, alltså, someone didn't get the memo. Alltså, nej, det är liksom så kul. Och hennes liksom när hon liksom refererar till liksom 60-70-talet så är det ju utifrån 90-talsfilter. Jag menar att en låt på skivan heter Cinnamon Girl. Det är en Neil Young-låt som heter Cinnamon Girl från slutet av 60-talet. Mm. Och Neil Young är verkligen en sån 90-tals gubbel. Det är liksom vad coolt, vad från 60-talet var coolt på 90-talet? Jo, bland annat liksom Neil Young.
Ja, hans alltså larmiga grunge-period.
Ja, precis. Och liksom när Dinosaur Jr. kom och tänkte man, Jim Maskis är den nya Neil Young. Alltså det säger någonting. Alltså, det är inte som att hon jag älskar 60-talet, jag älskar Frans Fanon liksom, eller något sånt.
Nej, visst, verkligen. Hon älskar den tiden som hon växte upp i och som hon var ung i, som hon ju fortfarande jagar väldigt mycket.
Fast var hon ung? Hon är ju 85, så hon var liksom 10 eller
jag vet
fast.
Men det är ju de som har den starkaste relationen, det är de
formativa
som var,
åren.
Ja, precis. Det är ju inte de som var liksom 25 på 90-talet som är allra mest liksom fortfarande besatta av det.
Nej, men jag tror också att det är det här att hon alltid varit för ung för att var en del av det hon ville vara del av. Dels det här med 90-talet som hon var helt enkelt var för ung för, men även
det är då man blir som tokigast.
Ja, för då finns den här liksom fan,
nej,
den här bitterheten.
Att det är så oförläst.
Ja, precis. Jag läste också en intervju med henne där hon sa att när hon började med musik så hade det precis det här tidigare 00-talets garage rock och indie våg försvunnit. Hon var så peppad på att ja, nu ska jag hänga i New York och liksom med The Strokes
och här känner Julia Casablanca.
Ja, precis. Ja, och då var allting redan över och det var så en sorg för henne, men den här sorgen och den här liksom det missade tillfället, det tycker jag är en väldigt viktig beståndsdel i hennes estetik.
Mm, verkligen.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
En sak som jag tänkt på, man diskuterar ju ofta det här med att man måste kunna hålla isär artisten och dess verk. Vilket är en fråga. En fråga jag ofta brottas med är hur man håller isär en artist och dess fans. Vilket kan liksom bli en slags guilt by association. Men en sak som jag kan också finna rätt provocerande med Lana Del Rey är liksom den här distanslösa mytologiserade kulten som har uppstått. För ett par år sedan så var det en stark trend bland framförallt de svenska popkritiker att posera med selfies med Lana Del Rey, och många av mina bästa vänner poserar selfies med henne, men det var också någonting så här att ett yttersta beviset på den här liksom, ja, distanslösheten, de här personerna som ska liksom porträttera och ja, kritisera personens verk bara så glatt och lyckligt posera med henne, och det är liksom, jag vet inte, det finns bara någonting i hennes fandom som jag har svårt för. Fattar du vad jag menar?
Verkligen. Ska jag säga så att för några år sedan så var det en trend för musikjournalister att fota sig med vem de än träffade. Så att, ja, absolut. Men ja, säkert särskilt till Lana Del Rey.
Men jag tror vänta, inte det, jag tycker lite olika diskussioner. En sak att det är problematiskt om man är så här journalist eller kritiker att liksom gulla med de man skriver om. Men
jag tänkte bara att det går in i liksom...
Och det är väl... Men det är för att Kristoffer bara känner kritiker. Han har liksom inga vanliga sätt.
Nej, såklart. Så mitt flöde är fullt proffs. toppen. Jag tänkte att alla tar en selfie med Lana Del Rey.
Jag har bara sett en. Men hur som helst, alltså, men jag menar, har det att göra med hennes fans eller har det att göra med hur liksom, svenska kritiker är? Det är väl något annat.
Men jag tycker det är som den diskussionen förut. Alltså, hon har väldigt vad ska man säga, hängivna fans därför att hon ju själv är väldigt hängiven. Väldigt oironisk, eller liksom inte oironisk men väldigt ren och sina känslor. Och då så tycker jag att hon uppmuntrar till att vara det själv också på något sätt. Så jag tänker att det är därför som folk blir så... Ja, pinsamma.
Om man nu är så ren i sina känslor eller om det, hon är väldigt skicklig också i hur hon, jag tror hon är väldigt medveten när hon,
jo,
alltså i alla interagerar med människor, journalister eller fans eller i konsert. Jag såg en konsert med henne på White West för 2 år sedan och det var en underbar konsert, men hon var liksom så perfekt star, liksom hon, hon var väldigt så här showsfri, men man fattade att hon visste exakt vad hon gjorde.
Jo, men det är klart att hon är en persona, men jag tror att det kanske det är en, stör ju egentligen inte, det har aldrig stört mig att jag har tänkt så här, vem är den äkta Elizabeth Grant?
Nej,
så.
Gud, nej, henne vill man inte träffa.
Nej, jag har men, ingen lust.
Men det känns som att jag hijackar din tes här, Kristoffer. Alltså, men berätta mer om fansen, för grejen att jag måste säga att jag har inte sån järnkoll på hur hennes fans är.
Men jag menar bara att de som helt går upp i liksom den här, vad man ska säga, det är lite som jag tänker på när konstreferens kanske, men tidiga Winnebäck så var överallt sprang så folk runt med egen tryckta t-shirt och stod Fruken Svår på eller Hjärtat Dam, att man liksom, ja, precis, att man liksom, och som du var inne på LDR lore, att det finns liksom ett helt universum som folk bara liksom, och för att inte nämna då som du sa hela det här liksom selfie-kulturen med en caption med Lana Del Rey texter, att det vet inte, det är någonting som bara, är det så här kvinnor känner när män manifesterar sin kärlek för Morrissey till exempel, eller,
eller när,
Springsteen
eller kvinnor också kan ju,
det finns några
kvinnor kan manifestera sin kärlek för Morrissey.
Har det hänt?
Ja, nej, men absolut, jag tycker, men så känner jag med de flesta band och artister som jag är ett stort fan av, att jag hatar alla andra fans, så att och för
men jag förstår inte, vad som är störigt med den här fans, eller vad som är negativt med att...
Nej, vet, det kanske är bara jag som känner mig utanför och inte förstår att, det liksom, att jag därför blir provocerad av folk som så uppenbarligen bara slukar och låter sig slukas av det här.
Men hur tycker du man ska bete sig när man är fan?
Jag vet inte, det, jag bara känner att man, det är väl bristen för självdistansen eller distans till artisten.
Det är det som är fint, det är det som är ett fan. Nej, men jag tycker det, och jag förstår samtidigt känslan av att man kan, förstår man det inte så är det klart att man tycker att det är konstigt, men så tänker jag att det är med de flesta.
Men jag måste bara fråga, skiljer sig Lana Del Rey fansen i sin fandom från typ, jag vet inte, Taylor Swift-fans eller någon annan artists fans?
Men kanske är det att de personerna som älskar Lana Del Rey är sådana som är så himla cyniska och genomskådande av allting annat. Men just henne så verkar det som att det finns en starstruckness som gör dem liksom blinda. Jag vet inte. Det är, och det är väl kanske lite samma med Beyoncé.
Ja, men det kan
vara
sant.
Men det kanske, ja, men det är intressant. Men det kanske är också för att Lana Del Rey och även Beyoncé. Alltså,
mer med högre grad med Lana Del Rey skulle jag säga. Ja. Därför att de som lyssnar på Lana Del Rey tänker att de är intellectuals.
Mm. Men jag bara tänker det här, det finns artister som mer eller mindre liksom vill vara en stjärna eller liksom ger det intrycket. Alltså, Taylor Swift kanske är mer Girl Next Door eller Katy Perry också, men Lana Del Rey liksom har från första början liksom satsat på att vara en ikon, och då blir man, om man då lyckas bli framgångsrik, då blir man också behandlad som en ikon. Alltså det ingår liksom lite i det. Det var konstigt om hon var den artist hon var och alla var liksom, tja, det är Lana. Alltså det, hon är liksom ingen liten indie-trubadur.
Nej, verkligen. Verkligen. Men en annan sak som liksom ofta kommer upp när man pratar om Lana Del Rey, och som kanske, alltså, kanske var mer av ett problem, eller vad man ska säga, i alla fall togs upp ofta i negativa ordalag i början av hennes karriär, var ju så här, hur manstillvänd hon är, eller typ mäns våld mot kvinnor, förhärligande hon är. Liksom hon sjunger mycket om destruktiva
förhållanden. Det där är så intressant, för är man manstillvänd ju, om man sjunger om det?
Handlar om liksom så destruktiva förhållanden väldigt mycket på ett liksom romantiserande sätt. Men jag tänker att på den här skivan, och det är hon ju, och det kan man väl vara, Kristoffer sa, hon är ganska mycket som du, men
jag tänker att den här
nya skivan är på ett annat sätt. Den börjar med en, alltså den allra första raden är att hon kallar en man som hon dejtar för Goddamn Manchild.
Ja, och sen är nästa text av You Fucked Me So Good. Och sen är resten av låten handlar om hur vild och fri han är och att han inte kan förändra sig och sjunger väl.
Men också att han skriver dåligt.
You're just a man, it's what you do. Det är väl ändå
jo, absolut. Men, ja, men om man känner sin Lana Del Rey så noterar man en subtil skillnad som jag tyckte fanns lite grann redan på förra skivan.
Men alltså den självdestruktiva Lana är borta eller, liksom, eller inte närvarande just nu. Men hon har liksom utforskat det maximalt på Ultraviolence. Och kanske,
hon har gjort det, är det,
hon har, precis, jag tror att hon har gjort det, att hon vill liksom utvecklas. Men sen tycker jag också att den kritiken är lite intressant. För vadå manslig vän? Det känns som hon sjunger om... jag vet inte, en erfarenhet som kvinnor har. Alltså om man sjunger om våld i relation och hur det är att vara dels fysiskt misshandlad eller psykiskt eller bara liksom, bli behandlad som skit. Är det vänt till män eller är det inte vänt till andra kvinnor?
Jo, men inte att musiken är manstillvänd, men att hon som person är det. Alltså, jo, men, nej,
men är det bristen på problematisering från hennes sida av just det?
Det är väl att hon aldrig beskriver sig själv som en person som tog sig ur det, utan en person som är i det. Så. Men och då är det liksom som att det går ganska långsamt då med självinsikten på ett sätt som jag i alla fall tycker är skönt. För att jag skulle, alltså, hon har ju gjort vissa sådana låtar också på senare år som är mer självständiga. Eller vad man ska säga. Jag vet inte. Jag tycker
Nej, jag förstår inte kritiken från början, för jag tycker liksom att de låtarna som hon gjort som är så här skildrar hemska förhållanden, de hade varit så mycket sämre om sista versen i varje låt varit så här: ja, men sen gick jag vidare och sen din skitstövel.
Tjänade pengar för mig själv.
Ja, precis. Alltså, då hade liksom laddningen varit borta. Så hon är ju så skicklig som låtskrivare att hon liksom kan skildra ett tillstånd och liksom stanna kvar i den känslan. Det blir intressant. Och när man blir så här jag vet inte, duktig, så blir allting så tillrättalagt, så då blir det tråkigare.
Mm,
och jag tror också att den här skivan och den förra som är lite ljusare och mindre destruktiv, jag tror inte det handlar om att hon som person har fått liksom gått igenom någon sorts metamorfos och liksom aldrig mår dåligt längre, utan det handlar mer om att hon skriver låtar på ett annat sätt och med ett annat fokus och vill skildra andra saker. Och jag menar, det är bara en hantverksmässig finess.
Vi borde också prata lite grann om själva skivan, låtarna på skivan. Jag skulle vilja fråga vilken som är er favoritlåt. Kristoffer, du måste inte säga någonting. Du får säga. Bara inte en enda låt.
Nej, men jag... Dels uppskattar Venice Beach för att liksom Mia Skäringer så tillkänner jag att hon har inga fax kvar att ge.
Nej, du måste säga vad den exakta frasen är.
Out of fax.
Fresh out of fax forever.
Just det. Ja, men det är nästan bättre till och med. Och så gillar den här Sublime covern Doing Time. Kanske för att det är typ den enda där det finns liksom ett markerat beat att prata om.
Mm. Jag älskar den också, jag tycker den är så jävla bra. Jag har lyssnat så mycket på den. Oväntat, okay. Men den är otrolig. Du då, Nicolas?
Ja, alltså jag tycker det är himla svårt att välja bästa låt, för att det finns så många bra på den här skivan. Jag gillar också Doing Time jättemycket. Men jag tycker nog enda bästa låten för mig är den som heter Love Song. Den är ganska enkel, men den är så fin och den... Ja, stark. Och sen tycker jag också mycket om den här pretentiösa Sylvia Plath-låten.
Du måste säga hela titeln.
Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it. jag tycker hon sjunger så fint där. Hon sjunger fint på hela skivan. Jag tycker hennes sångröst talas det för lite om, hur enormt stark hon är. Alltså, jag kan inte komma på en enda artist i dagens popmusik som inte är liksom en R&B-sångare som sjunger så extremt mästerligt som Lana Del Rey. Hon är helt otrolig. Och ja, kanske mer än någonsin på den här skivan.
Hon är verkligen jättebra sångare, jag håller med om det. Jag tycker inte att den sista låten med den jättelånga titeln är, det är typ en av de som jag tycker minst om. Men jag liksom,
den är ogillad med den?
Nej, men, så, jag vet inte, det finns bara så många som är mycket bättre. Jag tyckte det, den är ju en av de ganska många låtarna som har släppts på förhand.
Mm.
Men jag tycker nog att, alltså jag tycker också jättemycket om Venice Beach, jag tycker jättemycket om Doing Time då, men det är rätt många av de låtarna som inte har släppts sen tidigare som jag också tycker är jättebra. Jag tycker den är väldigt bra mot slutet när många andra kritiker, folk som har uttalat sig om skivan, tycker att det börjar liksom sagga eller tycker att alla låtarna flyter ihop. Då är det så jävla många bra. Den här, Bart's How to Disappear, Tender. California, The Next Best American Record, The Greatest. Extremt bra streak. Jag har jättesvårt att välja också.
Bartender.
Bartender. Också jättebra. bra. Extremt Regina Spektor-inspirerad låten.
Fattar vad du menar. Men alltså, The Greatest, jag tycker den liknar Håkan Hellströms Du är snart där, som i sin tur liknar John Lennons Mind Games. Alltså...
Men det är ju liksom överlag jättemycket referenser. Yeah. Det här är ju inte en referens som hon känner till, men jag tycker att den låten som heter The Next Best American Record, väldigt meta, låter jättemycket som Kent. Det är någonting jättesåhär i övergången från vers till refräng som jag bara, men gud, det är en Kent-låt.
Men hur ser ni, apropå Håkan Hellström, så är Lana Del Rey också någon som späckar sina texter med referenser och så. Hur känner ni för det? Jag läste att det var, jag tror det var The Guardians recension, så att det liksom är farligt nära att bli en easter egg hunt av texterna. Känner ni att det står i vägen eller att det liksom...
Alltså, det är hon ju alltid.
Men om det liksom är inte använt.
Jag tycker inte, det har inte varit något problem när man lyssnar på Håkan Hellström, och det är inte något problem när man lyssnar på Lana Del Rey, tycker jag. Jag tycker det är mysigt. Det är liksom lite geografi pop. Det är liksom, det är massa angivelser hela tiden vad man är i Kalifornien, och det är liksom, jag tycker det är lite gulligt med Lana Del Rey, att hon flyttade inte till Kalifornien förrän 2012, och så efter hon slagit igenom med Born to Die. Så hon liksom late bloomer i sin liksom Californian appropriering.
Och fortfarande helt besatt. Ja, men det är ju rätt många år sedan. Men precis, men
jag tror att det är det som gör en besatt. Alltså, andra kända Californian-musiker, Neil Young, han var ju uppvuxen i liksom, Kanada och flyttade till Kalifornien när han var över 20. Tupac också, Kalifornien också. Alltså, det är intressant att folk som blivit så här synonyma med kalifornisk populärkultur kommer ibland utifrån. Och där haltar det för sig jämfört med Håkan Hellström, för han är ändå native göteborgare. Men å andra sidan, han bodde ju i Stockholm ett tag, och då liksom skrev han mer än någonsin om Göteborg. Så jag tycker det är intressant. Men vad tycker du, Kristoffer? Tycker du att det är ett minus med...
Ja, jag tycker lite det, att det blir liksom hela grejen med att, vad ska man säga, låna till sig rader, blir liksom att ens eget uttryck kanske kommer i skymundan.
Fast om det är ens uttryck så blir det...
Ja, fast då är man ju en samplare.
Men jag tänker att hon alltid har varit en samplare, och att det är jättemycket av det som är hennes estetik som också gör att man därifrån kan leta sig vidare jättemycket. Det var jättefint geografipop. Det är ju verkligen det att man
men
får
är det
en
som...
karta, och sen så får man liksom leta sig vidare på egen hand och hitta referenserna. Och det, menar, det finns ju såklart jättemånga som lyssnar på Lana Del Rey som absolut inte tar och hittar referenserna och letar
vidare.
Men
det kanske är det du funkar liksom, även utan det.
Lika bra for it. Så det är liksom, jag tror bara att det är, hon är en person som liksom suger åt sig så mycket hela tiden, och hela tiden letar efter.
Men vet du, kanske att referenserna är lite som du var inne på, att det är inte de svårplockade, utan det är så här, summertime and living is easy. Okej, okay, den var inte så svår. Och liksom hela tiden här, också den här Space Oddity-referensen tänker på. Inte för den här skivan då, men den är väl Major Tom.
Ja, just det. Ja, det är in your face som fan. Men jag tycker det, men grejen är att hade det bara varit ett lapptäck av referenser som inte hade betytt någonting, då hade det varit lite tråkigt. Men som du säger, Greta, så kan man liksom lyssna på det även utan att plocka eller bry sig om alla referenser. Alltså, det är ändå låtar som håller ändå. Det är därför det är så snillrikt, tycker jag.
Verkligen. Precis efter att skivan kom, typ två dagar efter skivan kom, så uttalade sig Lana Del Rey och berättade att hon redan har börjat skriva på sin nya skiva. Mys. Så det kommer nästa år och heter White Hot Forever. Väldigt rolig titel. Hur kommer den att låta, Nicolas? Vad tror du?
Alltså, jag tror den kommer att låta lite likt den här. Eller... Det beror på lite om hon fortsätter sitt samarbete med Han där Mr. Antonoff.
Lina Dunham 6.
Är det sant? Bra info. Nej, men för att jag tycker hennes skivor har, inte för att förminska hennes insats, men de har präglat ganska mycket av de hon har samarbetat med. Hon har liksom gått in ganska liksom hårt, eller ganska liksom djupt i varje möte och liksom låtit de olika samarbetspartnerna tar väldigt mycket plats och liksom verkligen, ja, skrivit låtar ihop, producerat ihop och låter allting växa fram organiskt. På den här skeden märkte det väldigt tydligt, och på Ultraviolence gjorde hon det med Dan Auerbach. Mm. Och sen var han, sen var hon klar med honom och kunde gå vidare. Men jag tycker ofta att hennes skivor liksom funkar, ja, men att ofta känns det en skiva som en uppföljare till den förra. Till exempel att Honeymoon känns ganska mycket som en uppföljare till Ultraviolence. Så jag tänker mig att om man gör en ny skiva som kommer igen nästa år, så kommer det absolut vara... Jag skulle förvåna mig om den skiljer sig helt radikalt från den här skivan. Men samtidigt så har man ju lärt sig med Lana Del Rey att man ska inte bli förvånad om hon gör någonting som är helt annorlunda än det förra. För det gillar hon ju att göra. Men,
jag hoppas att den ska vara... Jag tyckte att Last for Life var bra. Jag tycker att låten Last for Life är jättebra. Men jag hoppas att det inte blir så att hon går tillbaka till att göra. Jag tycker verkligen att den är jättebra. Jag tycker The Weeknd sjunger helt otroligt på den låten. Men jag vill ändå inte att hon ska samarbeta med popstjärnor. Men jag tycker hon gör sig mycket bättre när hon är själv. Ja. Och om jag får önska en till sak, Lana Del Rey, så önskar jag att du, för hon är ju så och också på Last for Life var mer liksom politisk. Och jag tycker det är så himla tråkigt när hon är det. Och jag är jätteglad att hon inte är det på den här skivan. Hon har varit lite hotfullt mycket i intervjuer, så jag hoppas att det inte är det som är White Hot Forever's grej.
Nej, precis. Jag hoppas att liksom hon är lite mer deppig. Eller liksom, inte att hon är mer deppig, men att hon skriver låtar.
Inte så glad mörkare på den här.
Ja, nej, men för nu, jag vet inte, nu har hon skrivit några lyckliga kärlekslåtar. Och det är väldigt subtilt. Jag ska inte säga att melankolin är borta ur ekvationen för den nya skivan. För den finns ju där.
Men dubbel, äldre.
Den dubbel, lite äldre, lite liksom lugnare. Men det var kul om White Hot Forever är liksom, jag vet inte, mer... intensiv.
Det är kul om White Hot Forever lät lite mer som Born to Die.
Men om man tänker på titeln White Hot Forever, så låter ju det som någonting extremt känslomässigt intensivt. Man bara, White Hot Forever. Som bara fortsätter. Så det låter inte bara myspyset, så det låter bra.
Det har blivit dags att tacka för idag. Och vi som tackar för idag heter Greta Thurfjell, Kristoffer Ahlström och Nicolas Ringskog för Adam Nåli. Dessutom så vill vi tacka vår tekniker Oliver Bergman. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Hej då!
Hej då!